There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ah. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det
såhär, för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Tjena Freud, jag heter Navid Modiri. Jag fyllde precis 40. Och jag mår ju hur bra som helst. Och har haft ett fantastiskt fint firande med vänner och familj. Nu väntar jag bara på att den här 40-årskrisen ska smyga sig på när jag minst anade och slå mig i huvudet. Nu undrar jag om det faktiskt är sant eller om det bara är en myt. Finns det liksom sätt att undkomma 40-årskrisen eller måste man gå igenom den? Är det på riktigt eller är det bara en självuppfylld profetia? en gammal rest från en svunnen tid eller en myt. För jag ser liksom inga spår eller tecken på att den kommer. Puss och kram!
Gud vad svårt. Låt mig tänka, vi börjar med 40-årskrisen. Det är ju en... Det är ju ett vedertaget uttryck. Så här, jaha, du fyller 40 och haft en 40-årskris då. 30-årskrisen finns ju också, men det känns som att så här, hörru, kom inte dragandes med en 30-årskris. Du är fortfarande så här ung tupp typ. Så att, jag tycker inte att man blir tagen på allvar när man har en 20- eller 30-årskris. Men 40-årskrisen, då börjar folk förstå så här, jag kanske har levt hälften av livet typ. Ja, man är fortfarande, känner sig lite ung och på, men känner att så här, okej, tinningarnas charm, typ, det börjar liksom bli lite tunnare. Alltså, man börjar komma in i lite mer ålderskrämpor.
Jag tänker att det i alla fall blir väldigt uppenbart att man är mitt i livet. Jag tycker också att det är någonting, och det tror jag de flesta som har barn erfar. För jag känner inte igen det här hos mina vänner som har varit barnlösa vid den åldern. För de är ju mer en sån jävla stress över att kroppen inte... Alltså för kvinnor framförallt. Att, så här, att nu är det liksom sista fucking chansen. Mm. Men de som har barn, där är ju så här... Gud, vad hände? Åren mellan 30 och 40. Ja. Man har liksom minst inte hunnit... Något. Man minns knappt något. Man minns knappt vad man liksom har gjort, sagt och hur man ser ut längre. Man liksom bara så här... har varit typ nästan en utomkroppslig upplevelse. Och sen så vid 40 så barnen är lite större liksom. Och så börjar man landa i så här, vad det här blev.
Mer vemod än kris.
Ja, jag tycker någon typ av vemod. Och psykoterapeuten och psykiatriken Johan Kullberg, som numera är död, han har ju då kallat 40-årskrisen för den kränkande realiteten, för att beskriva vad som händer i huvudet på den nyblivna 40-åringen.
Mm.
Och han hänvisar då till kontrasten mellan 20-årsåldern, 30-årsåldern respektive 40-årsåldern. Alltså nu kulminerar den psykologiska möjligheten i att få klarhet i vad som förverkligats i livet och vad som inte har gjort det.
Mm.
Och så är det väl verkligen, att har man inte... så att säga, lyckas förverkliga drömmar, så blir det väldigt uppenbart om man är 40. Och så kanske man dessutom blir varsat så här, it's too late man, jag kan inte bli rockstjärna nu, jag kan inte bli balettdansare som man drömde om att dansa, eller jag kan inte bli liksom, alltså du fattar.
Det är därför alla 40 plus snubbar vill säga sjunga på sin egen födelsedagsfest med sitt rockband.
Ja.
Ja. Okej, någonting som jag blev varse om, och som Klara sa till mig också. Jag fyller 50 och jag har varit på massa 50-årsfester och hört så himla många fina tal.
Mm.
Så sa han så här, shit, jag gillar ju typ exakt samma grejer, exakt samma hobbies och intressen som jag hade när jag var liten.
Mm.
Jag har inte utvecklat något intresse för så här, historia och politik eller odla växter som min mamma gjort. Det är lite, så här, lite samma, vad ska folk säga till mig? Och det säger ju Kullberg också, att när man är 40 så liksom, folk förväntas ju lite att man ska ha bidragit någonting till samhället, förstår du?
Ja.
Att man på något sätt ska ha landat i att vara en medborgare som liksom, ja, har bidragit till någon ekonomi, till barn, till utveckling. Att så här, ja, men man är sin del av ekorrhjulet liksom. Mm. Man är sin kugge. Och vår generation har ju inte riktigt så här, haft samma press på sig att göra det.
Mm.
Så där kan jag också tänka mig att det blir en krock när man fyller 40 liksom.
Ja.
Så att det kan jag säga när du frågar vad som har förvånat mig lite med att bli äldre. Det är att jag har inte ändrat mitt liv så himla mycket. Jag skaffade nya bebisar. Jag lever ungefär samma liv. Är det på gott eller ont?
Men du är kanske inte representativ, tänker jag. Nej, eftersom du har börjat om och skaffat barn och lever liksom... Jag tror inte själva siffran är relevant för när krisen egentligen inträffar. Alltså, vi kallar ju de här kriserna för utvecklingskriser. Och det var ju ett gäng psykologer som ägnade sig åt, alltså, utvecklingspsykologi. Mm. Att man tänker sig att människan är föränderlig under hela sitt liv, så kommer vi liksom... tillförskanska oss olika erfarenheter och skills i takt med vårt åldrande, vilket är jävligt vackert egentligen. Och Erik Eriksson var ju en av de psykologerna som verkligen skapade liksom ett system för det här, eller en teori för utvecklingskrisernas då placering, när inträffar de. Men det är också på ett ungefär. Och jag tänker att jag som är 45 då, jag har också förskjutit min 40-årskris eftersom jag fick Fox när jag var 39. Det var liksom så här, för att jag vet att precis innan han föddes så var jag i det där landskapet när jag var så här, ha, is this it? Vad ska jag göra nu då?
Skaffa alltså en bebis.
Ja, skaffa en bebis eller typ. Men det var liksom, och sen inträffade ju mitt liksom 40-årsblivande samtidigt som mamma dog. Och alltså, anförskaffandet av baby Fox var ju alltså helt och hållet en krishanteringsplan. Alltså att jag ville ju ha den här bebisen så mycket efter att mamma dog. Jag tänkte så här, det är det enda som kan göra mig lycklig på något sätt. Och det var det. Så att liksom, det hjälpte jättemycket. Ja. Men Johan Kullberg säger ju också så här att vad är en kris egentligen? Och han ger följande definition i sin klassiska bok Kris och utveckling. Att man har råkat in i en livssituation, i en sån livssituation att ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen. Och det tycker jag är också så jävla hoppfullt att så här, rätt vad det är så är man typ på en ny Super Mario Bros bana i livet. Och man bara, hur ska jag klå den här bossen? Jag kan inte. Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Hur ska jag liksom göra det här? Och som människor har gjort i alla tider då, vi är flockdjur, det är att man tar rygg på någon som har gått igenom det. Man har ju vänner kring sig, som, och framförallt kanske då lite äldre vänner som man ser så här, shit, de har ju passerat den här ålderskrisen och kommit upp på andra sidan och verkar ju må skitbra, rent ut sagt. Och sen är det ju också så här, när det gäller utvecklingskriser, det är absolut inte alla som krisar. Utan man kan liksom bara glida igenom de här perioderna av stor förändring. Och det är väl så här, att föda barn är en svinstor förändring. Det inträffar oftast i 30-årsåldern nu för tiden. Liksom. Förr i tiden var det ju det kring 20-årsåldern. Och sen att liksom bli färdigutbildad, det är också en form av kris. Liksom att nu ska du ut i arbetslivet och börja visa dina talanger och kunna liksom, ja. Du blir bedömd hela tiden utefter dina färdigheter. Och sen så förstås när barnen flyttar hemifrån. Och det är där du och jag står inför nu. Alltså, och vi har ju långt kvar till dess. Det var väl den klassiska 50-årskrisen förut. Jag tänker på liksom, när min mamma var 50. Jag minns ju hennes 50-årsdag. Och du är 50. Jag kan liksom bara inte tro att det är sant att ni är lika gamla då.
Nej,
för då hade hon ju 3 vuxna barn.
Ja.
Hon var ganska sliten i kroppen. Hon fick hjärtinfarkt när hon var 50. Hon fick reda på att hon hade KOL när hon var 50. Alltså hon var ju så trött i kroppen liksom. Så det har ju hänt någonting med vår generation. Att bara 20 år senare så bara, folk röker inte överhuvudtaget. Nej. Vi tränar liksom i mycket högre utsträckning. Vi äter mycket bättre. Du har fått diagnos på ADHD. Hon hade inte fått sin bipolärdiagnos då ens en gång. Och var ju ändå väldigt liksom påverkad av sin bipolära diagnos. Ja, men det är sån skillnad. Och där ska vi nog vara jävligt lyckligt lottade. Att jag tror inte vi kommer lida lika mycket av de här ålderskriserna.
Men vi måste i alla fall svara på hans fråga då.
Vad har blivit härligare eller bättre? Vad har förändrats?
Nej, första frågan är så här. Är det myt eller fakta att det finns 40-årskriser? Och då säger psykologen att det är en myt. För att en kris eller liksom ålderskris kan... Det kan liksom ske när som helst beroende på vad som händer.
Det har inte med siffran att göra.
Nej, precis. Utan det är så här, det är mer en myt. Det kanske passar in och har någonting att skylla på också, tänker jag. Men så tänker jag på Simon Kyaga.
Ja.
Han är
också psykiatriker.
Precis. Han har
mycket om bipolär sjukdom och så.
Och kreativitet och allt möjligt. Han pratar ju väldigt mycket om... det är också en myt att man föds med glaset halvtomt eller halvfullt. Det har jag alltid trott. Men enligt honom så är det inte alls så. Det är inte medfött. Nej. Så jag tänker så här, att om man ska, om man får en 40-årskris, om man inte är som du då, Navid, att du är så här, älskar att bli äldre och är supertacksam har gjort it, your work. Nej, men det är som Simon Kyaga säger, alltså, det som är så fascinerande med optimism är att vi kan påverka det själva. Bara 5% genetik och resten är miljö, det visar en studie från 2017. Och han menar att då med små enkla metoder kan vi bli mer optimistiska. Och tycker du att det här är bra att jag läser upp de här? Jag tycker ändå att det är ett bra sätt om man hamnar i en ålderskris att tänka optimistiskt.
Som sagt, en kris, då ska man ju må pissdåligt. Alltså, Johan Kullbergs definition av kris, det är ändå han som har myntat det begreppet och så. Då är man ju med om någonting extraordinärt. Det är inte att man är lite liksom nedstämd eller att man är, utan man är rejält omskakad och har alltså inte verktyg att kunna hantera det här nya liksom stadiet av lidande typ som man står inför. Man kan känna sig helt otröstlig och inte veta liksom hur man ska navigera i ett nytt landskap på något sätt.
Men kommer du ihåg din 40-årsdag?
Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Jag blev ju surprised på Häringens slott. Och jag var ju liksom helt uppe i min babybubbla. Så jag fattade ju inte att jag fyllde. Alltså jag tyckte inte att 40 var någonting så här. Jag tror att jag mer är i någon typ av 40-årskris nu. Och det har ju, tror jag, för kvinnor en helt annan. Det här tycker jag skulle vara spännande. Alltså, jag tycker det är helt bisarrt att man klumpar ihop alltså biologiska kvinnor respektive biologiska män i samma liksom utvecklingsfas. För jag tror faktiskt att det skiljer sig ganska mycket. För oss kvinnor så handlar det ju väldigt mycket om att kliva in i liksom menopaus, i klimakteriet, och att så här, face the fact, du kommer inte kunna få några barn mer. Det är liksom helt jävla avgrundsdjupt bisarrt att ens tänka det. När man har varit en liksom reproducerande person från att man var egentligen 14-15 år, så ska man nu träda in i ganska många år av livet där man inte kan reproducera sig. Det är någonting som män inte kan förstå, tror jag, riktigt.
Göran Skytte sa ju 2005, då skrev han ju den första artikeln om så här, män som hamnar i klimakteriet.
Ja.
Det har ju liksom pratats om fram och tillbaka, och gjort studier på liksom får från Skottland och bla bla bla. Men det här är ju också en myt. Det är klart att från 25-årsåldern så sänks ju männens testosteron liksom successivt. Men det går inte att jämföra med det vi kvinnor går igenom. Så det kan vi också säga att det är en myt. Så att det är som du säger, det är två olika liksom, det är verkligen två olika sätt att gå in i en ny ålder. Männen kan ju bara gasa. Jag träffade en snubbe där han var såhär, ja, det råkade bli två till ungar här på ålderns höst. Det kan man inte tro. Jag var såhär, nej, det borde du inte ha gjort. Alltså såhär, han var kanske 75 liksom. Ja, men det gjorde ju honom viril, men alltså vi säger, we're used i liksom Bibelns tanke med reproduktion, eller vadå Bibelns, det har väl varit liksom tanke, det är väl fortfarande tanken att säga, föd din misslyckade hona typ, eller så har du liksom inget marknadsvärde. Jag, som du säger, det är en väldigt stor skillnad, men jag kommer ihåg min 40-årsdag, jag var ute och jobbade, hade med mig hela familjen. Och jag kände mig så himla lycklig. Jag kände mig så snygg och ung. Och jag hade mina barn. Jag var liksom klar. Jag tyckte att jag var ganska lycklig med mitt ex då hit och dit. Men det där ändrades ju väldigt, väldigt fort.
Men tror du att er separation kan skyllas på... För det är en typisk liksom bieffekt av ålderskriser. Så är det ju separationer. Mm. Att man liksom... Så här, gud, här har jag travat på i det där ekorrhjulet. Jag står inte ut längre. Jag måste göra någonting annat. Liksom, och så hänger den andra parten inte riktigt med. Mm. Kanske för att han eller hon är en annan ålder. Vilket är vanligt liksom. Eller att man, den andra inte alls liksom har gått in i det skedet och bara känner sig skrämd av den här förändringslustan eller ivern. Så. Och att av det skälet såklart kan leda till separation. Och jag tänker också så här, när barnen är stora, man bara, nu har vi gjort det här projektet. Vi har liksom lyckats föda nära och få de här barnen att typ överleva och snart ska de, så här, vad ska vi med varandra till?
Men undermedvetet så ville jag ju ha fler barn. Undermedvetet innan situationen.
Så när nog när han bestämde sig för att knipsa, du bara, bye bye.
Avelsingsten.
Avelsings önskas, sökes.
Ut ur mitt stall, knipsan. Vi går vidare i alla fall. Men om man nu hamnar i 40-årskris, vilket är en myt, men vi ska ändå försöka ge lite tips om ålderskriser då.
Ja.
Men ett sätt är också att försöka att tänka på de sakerna som du faktiskt har åstadkommit i ditt liv och vara stolt över dem. Det finns alltid massa guldkorn att vaska fram. Du kanske har förträngt dem eller glömt dem. Fråga dina föräldrar, dina kompisar. Vad tycker du är bra med mig? Mm. Det är ganska intressant.
Vet du vilken härlig... Jag minns när jag gjorde anhörigvecka. Och jag satt och bläddrade fram de gamla papperna och anteckningarna som jag hade där.
Mm.
Och där fick ju då var och en av oss som var med på den här anhörigveckan. Vi fick då utsättas för någon form av lovebombing.
Mm-hmm.
Där alla i gruppen skulle skriva liksom på ett papper vad de tyckte om mig.
Jaha.
Du vet, tre saker om mig. Positiva saker.
Jaha.
Jag satt och läste den där listan och bara började gråta en liten skvätt. För att, bara, gud vad sällan man får höra sånt här. Alltså hur bra man är. Fantastisk, klok, intelligent, rolig, så här. Och det tror jag också skulle verkligen kunna vara ett tips. Att man faktiskt låter, när man känner sig lite låg, alltså be om en sån sak.
Lovebomba mig,
ja,
för fan.
Lovebomben, och det, generellt lovebomba varandra.
Mm.
För att så här, har man någon kring sig som mår dåligt, det funkar att lovebomba och säga hur bra någon är, hur duktig någon är, som klarar det här, eller vad det fan är nu än månde vara. Inklusive ens barn, men där är man väl kanske redan en lovebombare liksom, per automatik, men... Men
vad som är liksom människor som ändå strösslar med positiv energi. För säga vad man vill, även om man tror att man liksom kan stå emot. Negativ energi vinner alltid över positiv energi. Det går liksom inte att vinna mot någon som är supernegativ. Hur mycket man än säger, men det är jättefint väder, allt är jättekul. Bara, nu är det en och nu återkommer vi till Simon Kyagas tips då. Om hur vi kan se vårt glas mer halvfullt än halvtomt. Och det tror jag så här, det hjälper ju i vilka kriser som helst. Mm. Fyra snabba från Simpan. Tänk positiva tankar om dig själv. Första steget är att önska sig själv lycka, till exempel. Jag önskar att jag blir frisk, får en rolig semester, har roliga vänner, bla bla bla.
Mm.
Affirmera sig. Ja, precis. Hur ska det här närmaste året bli? Liksom? Mm. Det är alltid bra. Tänk positiva tankar om någon som du tycker om.
Mm.
Andra steget. Visualisera en person du gillar. Det är någon man tycker om, brukar bilden bara ge positiva känslor. Önska sedan den gott. Tänk positiva tankar om en neutral person. Sen ska du tänka på någon du inte känner. Det handlar om personer som vet... Som du vet vem det är, men som du inte har någon relation till. Till exempel den där trevliga tjejen på ditt Coop. Önska sen den personen gott.
Härligt.
Ja.
Tänk flummigt för att komma från en psykiatriker. Det gillar man ändå.
Fyra. Tänk positiva tankar om någon som du inte tycker om.
Oh.
Det här är svåraste steget. Tänk snälla tankar och önska en person lycka som du inte gillar. Men vad det här med optimism att göra kanske undrar. Då säger Simon Kyaga. Tanken är att man gradvis ökar sin förmåga att tänka positiva tankar. Och de här studierna visar att om man tänker mer positivt om andra får man också lättare att tänka positivt om sig själv. Och voilà, du har blivit mer optimistisk. Så att om du känner att du är inne i en kris, testa lite olika metoder. Och sen så enligt Simon så ska du bara gå av bara farten och tycka att både du och ditt liv är toppen.
As simple as that.
Jag tycker också så här, läs litteratur från riktigt smarta, härliga, sköna människor.
Mm. Ja, men ett annat tips som jag skulle vilja ge, som jag tycker alltid har funkat, det var en sån här nyckel i mitt liv som jag hittade när jag var någonstans i 30-årsåldern. Jag tror det var mamma som sa det så här: men gud, välj en förebild som är lik dig. Välj någon, inte liksom någon som ser totalt annorlunda ut, någon så här pinsmal tjej som är liksom, kommer från Brasilien. Det är urdumt.
Med
stringtrosa. Nej, men det är liksom, det ligger någonting i det att så här, väljer man en förebild som är liksom så här, så jävla långt bort ifrån sig själv. Jag har ju brukar göra såna här totala flödesutbyten i mina sociala medier, att jag börjar följa nya människor. Och jag har börjat följa massa människor som är äldre och som är så här, har jättesnygg stil, eller som är konstnärer, eller liksom lever så här drömliv fast de är äldre.
Mm.
Då är det ju betydligt härligare liksom att tänka på sin ålderdom.
Mm.
Faktiskt. Det är ett bra tips också, att liksom börja inspireras av så att säga äldre människor som verkar lyckliga och mår jättebra.
Supertips tycker jag.
Mm, tycker jag.
Vi hoppas att vi har kunnat hjälpa dig. Din fråga om det här är en myt eller fakta, så är det enkla svaret att det är en myt. Sen, ja, utvecklade vi lite. Och en annan sak tycker jag som avslut, det tänker jag så här: nu är jag 40, eller nu är jag ditten och datten. hur vill jag att mitt liv ska se ut? Då kan du skriva upp liksom en lista och då kanske det blir ganska tydligt att du är ganska nöjd med ditt liv. Du kanske inte vill förändra dig så himla mycket. Och vill du det, ja, då kanske det är ett tecken på varför du är i kris.
Mm.
Small steps.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.